Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska inte kalla
den. Prata inte för mycket nu, det är en podd.
Bra. Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen
lärt till Victoria.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig, i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storywood. Det närmar sig jul. Och vi är beroende av varje bidrag till podden. Så vill man ge oss en julklapp, så swisha in till nummer 123-535-4857. Jag repeterar, 123-535-4857. Jag vill också göra reklam för att man i sista veckan i januari, första veckan i februari, kan gå en 2 helgers skrivarkurs med mig och Stig. 4 dagar för 4000 kronor. Är man intresserad, så mejla in till cyrilochstig@gmail.com. Jag vill också påminna om att jag och författaren Geje Staxet är aktuella med boken Sveriges finaste adress. En crime comedy som utspelar sig på Östermalm i Stockholm. Boken finns hos alla bokhandlare, nätbokhandlare och streamingstjänster. Man kan även beställa den från cyrilochstig@gmail.com, 200 kronor inklusive porto för ett signerat ex. För den summan kan man också beställa Stigs senaste bok Folk på ön, som utspelar sig på Lilla Essingen. Dagens gäst är journalisten och författaren Ann Törnqvist. Efter att ha tagit en filkand i statsvetenskap vid University of Glasgow började Ann studera journalistik vid Columbia University i New York. Hon har sedan dess arbetat som journalist, bildjournalist, skribent, redaktör, radioreporter och nu senast inslagsproducent på Veckans brott. Hon är aktuell med boken Följ fucking order om Södertälje-nätverket. Välkomna till journalisten Ann Törnqvist och författare också till boken Följ fucking order. Och du är hemma hos mig här på Kungsholmen.
Ja.
Ja, vad ska vi säga?
Vad intressant att läsa. Jag känner ju till syrianer genom att jag känner en del syrianer som jobbar på Lilla Essingen. Sen har jag varit i den här staden de kom ifrån väldigt många, Midyat. Mm. Jag var där januari 1980. Nu är det snart 40 år sedan. För jag skulle skriva om den här motsättningen mellan raggarna och syrianerna som var då, alltså.
Ja, i Södertälje.
Ja. Mm. Och jag var intresserad av den här liksom, att man driver så här konflikter, att det liksom som trummas upp, va. Jag skulle skriva ett manus om det, så jag åkte då, hängde med de här raggarna, så åkte jag ner till Midyat för att kolla liksom hur det var där. Va. Och det var ju ganska, på den tiden, det här var ju precis innan kuppen 1980, så det var ju väldigt oroligt. Det var ju tanks på gatorna och alltså i Istanbul, och det var ju liksom tveksamt om jag skulle kunna ta mig från Diyarbakir dit, för jag var i strider då i Diyarbakir. Jag lyckades ta mig dit, men då på den tiden var det ju, de barrikaderade sig på kvällarna fram i gevären på borden och så, va. Det var ju då på dagarna så träffade de ju varandra och liksom hälsade och så här, va. Men sen var de ju, brände de bilar på kvällarna, va.
Men när man läser din bok, så det är ju ett parallellsamhälle som det handlar om i Södertälje då. När det var som värst för... När bara polisen gick in och röjde upp på allvar? Det var 5 år sedan, eller?
Nej, men 2000... nu ska vi se... 2009 så skedde första mordet som vi då vet om. Mm. Mm. Och då hade ju kommunen tjatat på polisen ganska länge just om det här med De använde inte, som vitt jag vet, kanske parallellsamhälle som ord, men just att det fanns en, de pratade om en parallell ekonomi.
Ja, och man pratade också att man tagit med sig från Syrien till Södertälje på något sätt.
Ja, det dök ju upp lite senare liksom, i när polisen började jobba och sen även när åklagarna skulle in och berätta vad som hade hänt. Men då var det ju en, det var ju vedergällning 4 månader senare när det var en skottlossning, alltså så här, ja, en drive-by skottlossning mitt i stan, verkligen mitt i stan.
Mm.
Och då körde man en gång den här jättestora insatsen.
Och som faktiskt, alltså i och för sig i din bok så tycker inte jag att de har lyckats helt, men jag hade för mig att de hade lyckats polisen ganska bra att röja upp där i Södertälje. Att det ses lite som ett, för ett bra exempel på hur man borde göra på andra områden i
Sverige. Jo, och man har ju, precis, man, det var ju dels att man verkligen såg till att analytiker här på Kungsholmen, liksom, som jag brukar kalla för Snutköping, satt med sina liksom spetskompetenser, och att man verkligen jobbade jättemycket med det som då hette närpoliser. Då.
Mm.
Att det fanns liksom kunskap på marken och liksom spetskompetens här uppe. Och, men det var ju liksom ganska enormt. Men också då att de här andra myndigheterna som Skatteverket och så... Man gick in och punktmarkerade och...
Men något som skiljer, som jag uppfattar det, alltså det som hände i Södertälje, alltså de bygger ju ändå på familjevis på klaner och så. Det måste ju även vara de äldre som på något sätt inblandade i det hela, va? De kan inte vara helt liksom okunniga om det.
Okunniga kan man ju absolut inte vara. Men alltså, hur mycket man styr, det vet ju inte
jag. Det är svårt att säga, men däremot när du tittar på de här unga killarna idag som är liksom tonåringar mer, kanske 20-åringar då som är ledande. Där har ju uppfattat att man inte har den typen av relationer mellan generationer.
Nej, och där börjar de små killarna nu. Från början var det ju att lagen med att du... lagen att du höjde vapen... straffet för vapeninnehav gjorde att man lät småbarn gå bredvid med vapen. Men nu har jag förstått har det blivit ännu värre att småbarnen har gjort uppror mot de äldre. Så att nu är det helt, jag menar, barns hjärnan är inte utvecklad helt under 25.
Men det blir svårare också att göra den typen av arbete som de gjorde i Södertälje, som jag föreställer mig, att de bygger upp den här typen av strukturer med olika namn och liksom kopplingar till den och där. Därför att när det handlar om småungar så är det mycket lösligare.
Ja, nej, men precis. Alltså, grejen är att, om jag ska vara lite tråkig och akademisk, att man pratar ju då om att det finns olika sorters grupperingar. Vissa självidentifierar, till exempel MC-gängen som har sina jackor.
Mm.
Och sen finns det ju etniska gäng då. Södertäljenätverket är ju väldigt bra exempel på det. Men det är ju också så, för att en tredje definition är ju de här, vad ska man säga, kvartersgängen.
Mm.
För de har ju också växt upp mer eller mindre i samma område, de flesta.
Mm.
Så att med det de säger nu då, att det började luckras upp för kanske 10 år sedan, som man frilansar lite och man, alltså det är typ gig-ekonomin har spridit sig till organiserad brottslighet. Man har sina experter.
Hur mycket stämmer det? För att jag pratade med några syrianer, så de menade så här liksom att sköter du dig så är det ingen fara. Men jag var ju till exempel i research i för tv-serie i Gottsunda och sådär och pratade. Det var ju just det här parallellekonomi, att folk lånar ut till exempel med en ränta på 40% och sådana saker. Och att betalar du inte då så tar de din affär och sådana grejer. Men när man läser din bok så tycker det många liksom så här, någon har en leksaksrörelse och liksom blir av med den bara för att den är framgångsrik, eller någon har en fin bil eller liksom. Så kommer det folk och vill tjäna pengar på det.
Ja, precis, man kan bli
stämmer att om man är helt oskyldig, att man inte har satt sig ens i de här situationerna.
Alltså så här, om man har nått pengar så kan man ju bötfällas, och det betyder massa olika saker, från typ bara att någon är hotfull till att man blir skjuten i knät om man inte betalar tillbaks. Men sen, det finns ett exempel i boken där, alltså mot slutet, alltså nätverket fick ju så jävla hybris. De var liksom verkligen så här på teppen, att det var ju någon snubbe som hade satt tuta på bilen framför för att den här bilen segade liksom. De körde inte iväg när ljuset slog om till grönt. Och så visade det sig vara liksom nätverkssnubbar, i alla fall så här kompisar. Och de blev så arga på att de tutade, att de liksom hoppar i bilen och bötfäller dem för brist på respekt. Alltså jag har hört om en kille som gick under jorden för att, för att en person blev så arg på honom, han var påtänd, för att när han var på så här, McDonald's så serverade han kalla pommes. Alltså folk gick under jorden för att de serverade kalla pommes.
Ja.
Du fattar det.
Ja, ja.
Och personen som såg till att den konflikten lösa sig var ju Jakob Mossa, som sen då blir mördad, ja, som själv. Det, ja.
Och vad hette han som du först får en intervju med i boken och som sen...
Nej, Bernard Corio, va?
Ja.
Min låtsaskompis.
Som sen blir hotfull mot dig. Ja, ja. Han var ledan där, eller? Ja.
Ja, och, precis. Och han var ju väldigt liksom beryktad. Han var ju, som jag har förstått det, alltså du vet, han... Alltså han har varit våldsam ganska länge. Alltså du vet, kunde banka på killar som tittade på hans tjej och... Banka skiten ur nynassar. Men grejen är att vi är ju jämnåriga. Jag är född i början av 80-talet. Och jag menar, 90-talet var ju jävligt röjigt. Och
du kommer från Södertälje också?
Nej, jag kommer från Upplands Väsby. Det är typ... motsvarigheten fast norrort. Att vi är typ finnar istället för syrianer. Nej, men det var inget ovanligt att så här, banka skiten ur nynassar på 90-talet. Nej. Så, men
det hände att jag själv gjorde det faktiskt.
Nej, men de flesta liksom alltså antingen gått helvete, men de flesta avsköter sig väl nu. Alltså mina barndomskompisar så tror jag typ de flesta har tagit sig ur det där, men en knarkar ihjäl sig. Men nej, men tillbaka till Corio då, så han verkar ju liksom ändå tycka att det var lite kul med våld. Och liksom en narcissist av rang.
Men alltså, jag uppfattar det så här att det drabbar ju inte folk som hade affärsverksamhet i Stockholm eller i Stockholm med områden. Men däremot så är det att de helt enkelt på samma sätt som maffian, att de krävde pengar och de som drev verksamhet helt enkelt som beskydd.
Ja, beskydda verksamhet. Ja, men absolut.
Och det är ju väldigt allvarligt när man såg då någon som var någonstans från söderförort, Jordbro, så där då kom in några killar, det var filmat dessutom. Som...
Ja, jag har filmerna på mobilen.
Och det är ju helt absurd. Och om det lyckas, om man lyckas få människor att betala och uppfattar det som rationellt, att staten inte kan stå för skyddet, utan det är andra grupper som står för skyddet. Mm. Då har ju staten fått ett mycket allvarligt problem.
Jag ska komma tillbaka till det, men Jordbro, det är liksom en frisör, jag intervjuade honom förra veckan. Han har lagt ut 400 000 spänn på att renovera den här frisörsalongen. Han ska äntligen bli ägarföretagare, han är jättepepp, han är gift, han hade ett barn då, han har två nu. Och så kommer de här ungarna in och är så här, hej från Skatteverket. Obviously något från Skatteverket och vill ha skatt. Och de fattar först liksom inte vad som är grejen. Och de vägrar. Jag har en film på mobilen där man ser en snubbe som tar sönder med enda ruta. Nej, förlåt, han missar en ruta av typ 12. Så, här, så att han bara krossar allt. De kan inte bo kvar. Två personer fälls ju för, jag tror att en var olaga hot och försök till utpressning. Jag måste kolla upp det där. Men man sitter inte inne särskilt länge.
Nej.
Och han har ju förlorat allt. Och han sa till mig, alltså han har börjat sälja sin dotters leksaker för att få in pengar överhuvudtaget. Och han ångrar att han polisanmäler. Så staten kan ju inte ens plocka, alltså till och med när folk polisanmäler så räcker ju staten inte till.
Nej, men varför ångrar han så fan mer? Får han mer hot på sig nu?
Nej, men han har flyttat därifrån. Han kan inte bedriva verksamheten. Nej. Han har fakturor på 40 000 i månaden som inte han kan betala. Han skulle precis ansöka om medborgarskap. Nu är han så orolig att hans liksom hemska ekonomiska situation kommer liksom fucka upp det. Så att, jag håller med dig. Det är liksom beskydda verksamhet också. Det blir så cyniskt. Man börjar skydda dig. Jaha, mot vad? Mot mig!
Ja,
det är ju pervers logik.
Det är just med Södertälje där, en fråga till Stig. För du har ju bättre koll på etnologi och sådär än vad jag har. Alltså, syrianerna, de är spridda väl mellan, är det inte Syrien, Turkiet och Irak? Från att jag dejtade på en tjej där,
Libanon.
Som var syrianer. Det är Libanon. Och det som kallas Mesopotamien.
Ja, alltså det är ju Irak.
Så många är kristna också ofta.
De är ju kristna.
Ja.
De tillhör ju då
de till med sig
egna helgon och sådär. Det finns de som är... De är kristna allihop. De flesta är syrisk också. Det finns de som är...
Också väldigt kristna, ska jag säga.
Och det finns också de som är katoliker.
Och de har på något sätt hamnat... Har fått mest utanför sitt område i Södertälje, tror jag, i världen. För det åker ju amerikanska politiker alla möjligheter.
Ja, Södertälje och sen i Kanada och Tyskland.
Ja, lite Holland också.
Ja, Holland kanske också.
Och lite Australien.
Men jag vet att fotbollen på syriska och syrianska, de sänds ju i de här delarna.
Ja, de följer skillnaden mellan syriska och syrianska. Man får ju sällan veta någonting. Jag tyckte att jag avslöjade dem. För de sa då, ja men de snackar ju Ashur, vi snackar Surjojo eller Turjojo. Men sen, fan, ni pratar ju exakt samma sak. Det är ju inte ens en direkt skillnad på det här, va? Mm. Vadå då? Nej, jag tror att det handlar om olika klaner, va?
Mm.
Alltså, ni kommer från någon av de klanerna. Det är därför ni håller på olika lag.
Alltså, jag har hört minst tre olika versioner om varför vissa kallas syrianer och vissa kallas assyrier. Och jag hade varit ett jävligt intressant samtal med tre unga fotbollsspelare som kom på en av mina föreläsningar i Södertälje bara för typ ett halvår sedan. Och de har ju så knackig ekonomi, bägge klubbar. Och så jag sa det, men fan, ska ni slå ihop liksom, så här, klubbarna? Och de sa, vi vill ju det. Vi bryr oss inte. Det här är, liksom, det här är tredje generationens unga liksom. Han bara, men det sitter en massa gubbar i styrelsen i de här fotbollsklubbarna som verkligen bryr sig. Och nu har några gått till pension så här. Så nu kanske... Han bara, det krävs bara att de liksom går i pension och typ dör så här. Jag bara, okej, men pratar vi 5 år? Han bara, nej men 10. Så att han tänker att assyriska och syrianska kommer slås ihop.
Ja.
Just för att de unga bryr sig inte så mycket.
Men
sen har de någon relation till kurderna. För jag kommer ihåg när jag var i ett gerillaläge där i Syrien. Kurderna så träffade jag assyrier, kallade de sig.
Ja, men alltså de som var i Midyat, det var ju inte turkarna som var deras fiende, det var ju kurderna.
Mm.
Det finns ju inte särskilt mycket turkar på landsbygden i Diyarbakir. Utan det är kurder och så är det då kristna. Och kristna är de kallas syrianerna. Och de hade ju alltså väldigt stora problem. Jag snackade med en skräddare han som är min skräddare. Han ville hjälpa honom med hans brevväxling med Skatteverket och så angående hans fru. För att hennes födelseattest stämmer inte med när hon är född, va? Det är kyrkan som har hand om det, ja.
Mm.
Så nu fick han ut den riktiga attesten. Men de mörkar ju för turkiska regeringen om de inte har söner i den åldern som kan bevaka dem, va? För risken att det är helt enkelt att deras dotter blir kidnappad och tvångsbortgift.
Mm. Mm.
Tillbaka till din bok. Det släpptes ju 2 böcker om Södertälje-nätverket ungefär samtidigt. Den första var på Nordstedt, så jag kommer ihåg att börja på den var jättetråkig. Det var för mycket nördfakta i den, så jag orkade inte läsa den. Men den här kom och så var det ju lite... Du vill inte prata för mycket om det. Det blev lite bråk med förlaget. Men man trodde då att det handlade om lite kvalitet. Men det handlade mer om att de var rädda för... Det var en hotbild mot dig. De var rädda för hotbild mot förlaget också, kanske. Och sen såg jag att den gavs ut av Mondial som jag känner ju de killarna som gör... böcker, eller som har det förlaget som är jätteduktiga. Och så såg jag också att den var på, vi fick en sån här högsta, vilka flest interner på kvinnor och manliga fängelser läser i Sverige. Jag vet ju att interner läser mycket, så de har väldigt bra smak. Och då såg jag att jag själv var bara på plats nummer 9, tror jag, men du var på plats nummer 1 på alla, både kvinnliga och manliga anstalter.
Ja, jag visste inte att det var på
alltså kvinnliga. Alltså då införskaffade den här, då började jag läsa den och då tyckte jag att den var skitbra. Den är skriven med, alltså för lyssnaren kan man väl säga, jag skulle kalla det New Journalism, lite gonzo, att man sett att journalisten sätter sig själv med i storyn
också. Ja, det är väldigt spännande.
Jag hoppas att jag inte tar över, för att jag egentligen...
Nej, det gör du inte. Jag tycker det, och det är svårt för att göra det just rätt, utan ska man göra riktigt korrekt New Journalism som Hunter Thompson, Tom Wolf och sådär, så ska det vara så här.
Mm. Alltså det är väldigt intressant att du tar upp New Journalism, för att jag är ju utbildad i USA.
Ja.
Och där har jag ju massa... Alltså min bibel är en bok som heter Art of Fact, A Historical Anthology of Literary Journalism. Den har haft Hunter Thompson, men också Svetlana Alexievich. Jag är den enda svenska
som har intervjuat honom, tror
jag. Ah. Ja, han var ju egen. Nej, men precis, att det ska ju vara... Alltså literary journalism, det är inte för att vara pretto, men det handlar om att man använder skönlitterära tekniker för att...
Skapa en objektiv sanning, kan man säga.
Ja, objektiv sanning. Men med att det ska inte vara så tungrott.
Nej.
Man ska ju bry sig.
Mm.
Men det är ju inte bara USA, jag menar...
Nej, Svetlana, hon vad heter hon?
Ja, men
Alexievich.
Ja, det är också även Kapuscinski på ett sätt.
Och Kapuscinski.
Mm. Jag träffar ju Kapuscinski, det är en av de få gånger jag verkligen känt att jag kan inte berätta en enda story. För hans stories var så jävla bra.
Ja,
ja. Det är en story då.
Ja. Nej, men jag har ju börjat undervisa i literary journalism. Jag hade en så här workshop på Schibsted och ska förmodligen göra om det nu. Så att det, alltså jag älskar ju det. Nej, men det här med att jag går in själv, alltså det var inte egentligen min tanke. Alltså, om det finns någonting jag är allergisk mot, så är det de här features-artiklarna där som börjar med jag träffade, typ, jag träffade Stig i köket och låg massa böcker på. Och visserligen, det är ju intressant att du har massa böcker hemma här, för att du vet, du bryr dig om böcker. Just att vara med, alltså vara närvarande står på en gång.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Och att sen så här prata om intervjutillfället som kan vara relevant för storyn. Men så att bara beskriva någonting för att man ser det, det är ju skitkonstigt. Så man pratar om, alltså beskrivande detaljer heter ju color. Och så pratar man om color must be relevant. Och sen skedde det att jag gick in och har lite mer aktiv berättarröst, helt enkelt så här att jag jobbar med den här boken av och till för ett halvt år. Jag har varit en del i Södertälje tidigare. Och det blev så, alltså det var så second nature för mig. Alltså jag, liksom, det var som en extra hemstad och jag fattade ju allt inom citattecken. Mm. Tänkte jag så här, ja men fan, om du har en läsare som heter Gunn-Britt som är 72 och bor liksom i Vagnhärad. Mm. Du måste ju förklara det här för henne.
Mm.
Och eftersom jag vet att, alltså jag använde mig själv som ett filter, tänker jag. Att jag var någon slags tolk liksom.
Mm.
Och där blev mina erfarenheter värdefulla redaktionellt.
Mm.
Så att, och sen obviously när jag blev hotad så var det ju svårt att inte skriva in sig själv.
Ja, att inte påverkas av det är klart.
Ja, men också att det var, alltså jag menar, jag följde ju fucking order till viss del. Jag tog ju bort de här bitarna som gängledaren var sur på mig över. Och det har jag fått kritik över, så att det skickar dåliga signaler och inget, alla vet ju att man måste ta bort grejer, man ska prata med sina intervjupersoner och så här. Jag bara, men det blev ju inget samtal. Det var, han fick reda på vad jag hade ställt för frågor till hans familj och han flippade. Och jag fick rådet att ta ut de här styckena.
Mm.
Så det handlar ju också om att det blev så här, jag blev ju, det är inte så att jag inte var rädd tidigare, men jag var inte beredd på det här. Man överdriver reaktion, kan jag tycka. Och så blev jag också ett brottsoffer. Och det sjuka är att jag kan fortfarande inte säga ordet brottsoffer utan att må lite illa. Mm. För dels är det så här, ingen vill vara ett offer.
Mm.
Och sen så gud, ja men ingen var offer. Det låter bara såhär, det är så tramsigt också såhär, okej okay, jag fick ett dödshot och det ställde till mitt liv, men jag har liksom inte blivit skjuten i knät, ingen har dödat min brorsa.
Det är
liksom
allmänt åtal då, för att det är ju poliser eller om det är plitar som hör de här hot mot dig, som informerar dig om de, för jag vet, är det misshandel eller våldtäkt till exempel, så måste ju poliser göra allmänt åtal om det.
Ja, men det är ju ganska meningslöst, en person som då är dömd för mord. Om han då döms ytterligare för ett hot, spelar ingen roll.
Nej.
Alltså det var ju kriminalvården som polisen mälde honom. Mm. Men utredaren, han sitter ju på Kumla, så blev polisen i Örebro. Hon ringde inte ens mig. Och då, och det vet du, Sveriges Radio, jag jobbar ju där, de har ingenting i boken gör, men de tog i hand om mig ändå. Och du vet, säkerhetsavdelningen bara ringde och ringde, försökte få tag på fucking Örebro-polisen. Och så jag vill veta sen att det bollades med någon utredare. Och när jag fick tapen och så sa att jag måste prioritera hot som har framförts i liksom person. Mm. Och jag skrev ett rasande e-mail om typ såhär, jag fattar att du inte kom för Södertälje. Det handlar om en person som inte bara hade våldskapital utan monopol, våldsmonopol. Han sitter inne för att han har beställt 3 mord.
Mm.
Och då, man kan ju överklaga när polisen lägger ner en utredning. Och jag orkar inte, det är så mycket att stå i liksom. Och sen hade jag ingen lust att träffa honom i rätten ens på videolänk. Så att jag la ner det där. Men jag har tagit upp det med andra poliser och och sådär. Så att jag kan ju inte säga att jag var särskilt imponerad.
Alltså det jag undrar om, det är vad man ska, hur man ska överhuvudtaget hantera det här. Man tänker också här, politiskt urbefolkning, hur de börjar reagera, va? Svenska folket börjar reagera över det som händer i förorterna. De har inte reagerat särskilt mycket tidigare. Va? Därför att de har inte heller upplevt sig som drabbade själva.
Nej, och så var det ju för att det var ju sällan att någon som inte, alltså någon svenne hamnade i knä, liksom. Och det inte kanske var drogskulder eller spelskulder, men när man gick på företagare så gick man ju på sina så kallade egna, liksom. Ja.
Jo, men det är samma sak med någon som då drabbas av det tonårsvåldet. Det är ju då de som är ungdomar själva. De är ju inte vuxna egentligen. Hittills i alla fall. Och då, men det är ju först när de, jag skulle gissa att det handlar om att deras barn har blivit drabbade, då börjar de dra öronen åt sig. Och det är det som är, hur hanterar man det? Ska man ha militärpolis där, eller vad ska man ha?
Och då gör man ju bara allting värre.
Ja, det är det som är grejen. Då blir det förmodligen bara en eskalering, va?
Alltså så här är det, finns inga snabba lösningar. Och när boken kom ut ett halvår innan valrörelsen där. Och jag bara sprang kring och var jättedeprimerad under hela valrörelsen. För jag kände bara att, inte alla och inte alla förslag, men så att rättspolitiken hade blivit någon slags så här populistisk tävling i vem som kunde kläcka ur sig liksom tuffare tag. Men när det gäller att alltså, folk har vaknat till det här.
Ja, men det är så mycket. Alltså skola, föräldrar. Jag har ju kompisar som jobbar som lärare i förorten. Det kommer liksom två föräldrar på föräldramöten.
Så är det ju delar av Södertälje.
Och det kan ha med språkbarriärer och så att göra. Kan förstå föräldrarna också. Liksom. Men det är ändå, då får man väl skaffa tolkar när man ska ha tolka till allt annat.
Alltså Ronna-skolan, Barnakori kommer ju från Ronna. De är en väldigt ambitiös rektor och för typ 3-4 år sedan så försökte han få till ett föräldraråd. Han hade kommit från snofsig skola i en välbärgad stad där liksom han var, föräldrarna är lite för engagerade. De vet, de har åsikter om barnet på fel betyg. Men jag kollade på honom, jag följde upp och ingen, han fick lägga ner det för att ingen var intresserad. Så det är ju tragiskt i sig, liksom.
Nej, men det jag tycker är så... Jag såg den här filmen Monster Git som har ju då så inslag där man har
en jordbrukillare.
Ja, och man har den här, alltså, de här gamla gubbarna som i princip funkar som domare. Va? Då kan man ju tycka
medlare.
Ja, medlare eller domare. De utdömer ju straff som handlar om böter. Va? Du måste betala 300 000 och så. Okej. Okay. Och man kan ju tycka att ja, men det där verkar ju funka mycket bättre än statens.
Ja, romer också till exempel.
Ja, därför att då blir det straff. Grejen med straff, det är som inte folk verkar fatta, det är att straff funkar verkligen preventivt. Alltså jag hittar inte på vad fan som helst om jag vet att det är farliga människor.
Alltså jag menar, det är risken för att åka fast. Det är lite mer komplicerat, men risken för att åka fast är ju jätteriktig. Men om du vet att du kommer få liksom livstid för att du röker en cigg, du kommer ändå röka cigg så länge du inte åker fast. Liksom.
Ja, precis. Jag menar, så man tar till exempel Singapore där man inte fick slänga cigaretter på
marken.
Eller tuggummi. Ja, men okej, då använder jag askkopp. Det är ju ändå 5 000 böter då. Jag minns, jag var ju så här aggressiv rökare som vägrade släcka cigaretten. Jag hänvisade till polisen och sa, jag tar gärna rätt igång. För det var ju 800 spänn i böter. Jag vet, de skulle aldrig hålla på så länge, va?
Nej.
Jag skulle ändå klara mig. Men så ökar de straffet till 4 000 plötsligt. Och då så söker jag efter en askkopp.
Ja.
För då blir det plötsligt intressant för polisen att komma.
Ja.
Och då släcker jag cigaretten.
Ja, det är så de ska på tunnelbanan också. Men där är ju också sjukt jävla Sverige. Att liksom man ska gå på rökare på uteservering. Eller folk som plankar på tunnelbanan. Som är säkert de flesta väldigt hyggliga människor. Medan man inte kan göra något åt de reella problemen.
Ja, men de reella problemen, de är liksom för stora, så då flyr man från det området, så måste man ändå upprätthålla, det måste ju ändå finnas en polisiär verksamhet. Men jag uppfattar att det är liksom på lång sikt så är det så, man säger så här, okej, vi kan inte ha militärpoliser, men fan, kanske ändå. Därför att om du låter saker och ting bara
tillfalla. Det skulle bli inbördeskrig.
Ja, alltså grejen är den, titta på New York. Och titta på vad som händer i New York nu när de inte längre håller efter de här småbrotten. Då ökar brottsligheten dramatiskt. Och titta på det, det funkar inte när det gjorde jag den här kompisen som Trump. Jo, det funkade.
Ja, det var han som, för de som inte vet, det var three strikes and you're out. Sprider man upp lagen tre gånger så
det funkar.
Sen kan ju det bli också att då åker du till stan eller Danderyd och langar istället.
Jo, men alltså, om du tänker det, alltså, om du inför närmast en polisstat, då blir du av med problemet. Men då måste du också ha rigid, då måste du införa dödsstraff.
Jag har varit på Kuba.
Men dödsstraff funkar ju inte, kolla på USA.
Ja, men USA, om du skulle införa svensk lagstiftning i USA skulle decimera det amerikanska folket på 5% per år. Då skulle du bara skjuta varandra. Händer ju ingenting.
Jag vet inte om jag håller med om den analysen.
Jo, men alltså, jag påstår att det finns... Det är otrevligt att säga så, men det är ändå... Man ska inte bortse från sanningen, även om den är väldigt... Sanningen är så alltid otrevlig.
Men jag tror inte att det är sanningen.
Det kommer nog gå som i USA. Där har ju alltså, de poliser... Du har ju olika grader av poliser. Du har jättebra poliser, välbildade poliser i USA. Men de flesta poliserna som du själv konfronteras med på gatan, de har bara gått en 3 månaders kurs.
Men jag kan tänka mig...
Det är därför de kan dra vapen ganska fort.
Från Syrien eller Turkiet eller Libanon, så kommer de hit till Sverige... Och så inser de att deras barn beter sig väldigt underligt. För så där skulle de absolut inte kunna bete sig i hemländerna.
Mm.
De skulle ju få fan i mig. De skulle skjutas.
Mm.
Och varför ska vi... Alltså, när den politiken funkar där. För den funkar alldeles uppenbart. Varför skulle man inte då införa den här? Bara för att vi tycker att det är ovanligt. För att vi är så här svenska intellektuella som tycker det är läskigt.
Det handlar om att man är intellektuell. Det handlar ändå om... Någon slags socialdemokratiskt perspektiv om att alla ska ha samma möjlighet att ta sig fram i samhället.
Ja, visst, men grejen är den. Om inte det funkar, vilka är det som drabbas? Det är de i förorten som blir drabbade.
Mm.
Och det är först när vi då blir drabbade som vi tänker, ja, det här kanske inte funkar. Vi låter det gå i 30 år, 40 år. Och låter då drabba, de som drabbas av det, det är naturligtvis de som växer upp under omständigheter där de inte kan ha den ordningen på barnen. Tänk dig alla män som kommer då till Sverige. Och så har de då vuxit upp i ett system där de har en patriarkal ordning. Och där de kan bestämma över familjen. Sen förlorar de all makt.
Mm.
Sen ser de hur deras familjer, barnen börjar använda droger och allting börjar skingas. Alltså,
folk är ju oerhört dåliga på det här med att förlora makt. Det verkar ju sätta igång väldigt märkliga psykologiska processer.
Det måste man förstå. Det måste vara en väldigt obehaglig upplevelse att du kommer från en kultur där du uppfattar det som naturligt att du har ett visst ansvar. Sen flyttar du till ett annat land och där tar man ifrån dig möjligheten att ta det ansvaret. Och för dem så måste det vara frustrerande och väldigt konstigt.
Men militärpoliser, eller från militären, det kommer bli inbördeskrig.
Ja, och samtidigt, ja. De har ju snackat om att få in de här ordningsvakterna som redan nu liksom är problem i tunnelbanan. Bara för att de vet inte hur de ska bete sig ens. Och att sätta dem där då i förorten, det kan bli kaos. För det första kommer ungarna bara börja kasta ägg på dem och grejer först. Liksom. Men det kan gå ännu värre. Liksom.
Men alltså, förlåt, det här är bara en liten avstickare, för det är jävligt roligt. Men när jag var på Tinder så var en kille en gång som, hans Tinderbild var ju på sig själv i väktaruniform.
Oj.
Och så hade han som yrke hans yrke var beteendekorrigerare. Och jag var såhär, fascist. Det blir ingen dejt där liksom. Nej, men alltså, utan att helgon förklara varenda polis i Sverige, så har jag tänkt mycket på det här med att, alltså, man skämtar ju att, liksom, att ordningsvakter är de som inte som passar som polis. Jag tänkte också mycket på det att efter så här terrorgrejen på Drottninggatan, att det var så många som sökte till polishögskolan och kom liksom inte in. Och man undrar så här, vem är de här personerna? Det är folk som bara liksom vill leka med vapen. Och min systerdotter, som jag är mycket stolt över, hon är också ganska uppkäftig. Och hon hade en gång inte kommit in på krogen. Så hade hon sagt till vakten, varför du inte kom in på polishögskolan, jävla loser? Och jag bara, det är som om hon vore mitt eget barn.
Mm.
Ja. Nej, men alltså, grejen är den, vi behöver ju samtidigt poliser. Det går inte att komma ifrån. Alltså, jag tänker på, man anklagar då, den böckerna som kom av Sjöwall Wahlöö har ju då en beskrivning av två dumma skånska poliser. Som fick säkert en viss betydelse för hur många som... Alltså, polisyrket devalverades i värde, det gäller ungefär som läraryrket, va? Och det fick säkert konsekvenser för rekrytering, va?
Jo, det är ju trasproletariat. Alltså 23 000 ingångslön, jobbar nattskift och grejer. Liksom, det är inte... lönar allt möjligt.
Ja, nej, men jag
och det är samma sak med lärare. Att det har blivit vår tids nya trots.
Ja, jag tycker att det är ganska viktigt att poliserna får högre lön, att man har mer poliser. Det behövs ju alldeles uppenbart.
Jag funderade på att bli polis back in the day.
Ja.
Så blev det inte.
Nej.
Men jag tänker att det är lite... Alltså, ja. Jag tror att jag... Det finns ju snask i krimjournalistik. Jag upplever att jag inte håller på med sån själv. Mm. Men för mig har det alltid varit att jag är intresserad av frågan om rättvisa. Liksom. Mm. Och sen just det jag sa om att jag har ändå barndomskompisar som var inne i ganska våldsamma kretsar. Att jag... Man såg ju vissa liksom, killar verkligen hamnade i fel kretsar. Man undrade varför. Liksom.
Mm. Men det är ju en tjej där som är polis som du följer på något sätt.
Ja, närpolis. Precis. Ja, ung tjej.
Mm. Helt... Hon kommer ju då från de här miljöerna också.
Nej, alltså hon är Svenne Banan. Ja. Från någon liksom...
Hon kommer inte därifrån. Yes.
Nej, hon pratade om att liksom de äldre männen inte ville se henne i ögonen för att de var kvinna. Och hon var såhär, fattat att det egentligen är respektfullt, men jag blir liksom... Jag tycker inte alls att det är respektfullt. Det var ju väldigt tufft. Men hon gick också in med en sån ambition att liksom hjälpa ungdomarna. Och hon säger någonting väldigt klokt. För hon bara, du vet, varje gång en av de här ungdomarna jobbade i Hovsjö i Södertälje... Så sa han, men jag kanske ska bli whatever, vet, något yrke. Mm. Då liksom sprang hon till liksom, och skrev ut alla papper hon kunde hitta om vilken utbildning man behövde, vad man skulle söka. Hon bara, jag menar ju väl, men när jag dyker upp med liksom, en bunt i alla papper så står jag där och säger så här, det här området suger, din familj suger, dina vänner suger, dina livsval suger, du suger. Det enda sättet är liksom, du måste ta dig härifrån. Så att hon liksom var misstag stigmatiserade och det skapade liksom motsatt effekt.
Mm.
Så att hon, jag tycker att hon är väldigt intelligent och har liksom funderat mycket på sin tid. Ja.
Vad var det för krimjournalistik du med? Du jobbade på Veckans Brott eller vad var det?
Ja, precis. Jag är på Veckans Brott nu. Och sen ska jag ta ledigt då.
Och vad gör man då på som... med där? Gör du intervjuer eller planerar?
Ja, men jag är inslagsproducent. Det är ju reporter liksom, ja. Som jag jobbar med fotograf. Så det är allt möjligt från gjorde ett kallt fall häromdagen när NFC:s presssekreterare blev skitsur på mig för att jag frågade om de hade slarvat bort en kropp. Jag tyckte att det var en rimlig fråga när det tog 6 veckor att svara på en ganska såhär obvious fråga. Jag kommer ihåg att han skrev till mig, han bara, självklart har ärendet hanterats rätt säkert. Och jag tänkte gå in i någon slags politisk polemik. Men jag kände så här, vadå självklart? Rättssäkerhet är en ambition, inte en naturlag. En naturlag som finns är ju den mänskliga faktorn. Och jag sa bara, vi kan prata på telefon imorgon. Okay. Men det finns ju bra, det finns dåliga presssekreterare. Och om det är någon presssekreterare som lyssnar kan jag bara säga så här. Ni jobbar i allmänhetens tjänst. Ni är inte marknadsförare för en myndighet.
Nej. Precis, precis. Ska vi sluta där?
Ja, det blir bra.
Men får jag bara visa en sista grej. Ja. Det är, precis innan jag kom hit så fick jag ett mejl från mitt förlag i Storbritannien. Och så här kommer...
Är det den här boken som
sätts? Ja, och här är omslaget. Ja. Det kan väl, om någon vill beskriva det.
Ja, Follow Fucking Words. Det var snyggare än det svenska omslaget faktiskt. Har du skrivit den engelska? För du har jobbat i USA också. Har du skrivit den själv eller har du fått den översatt?
Så här, stora delar av den här boken var... Första utkastet var på engelska faktiskt. Så att stora delar finns. Så att jag skulle skriva till... Jag har valt att...
De rider på...
Du går igenom mina bilder nu.
Nej, jag läser under.
Det är bara en massa bilder på min katt.
Jag skriver... Ja, men jag älskar katter så de kan vi titta på sen. Men det är Stig också. Och jag läser undertexten. Så boken heter alltså på engelska Follow Fucking Orders, The Gangland Execution of a Swedish Football Star. Så man rider mycket på fotbolls...
Ja, men det är ett förlag som specialiserar sig på sportsböcker. Men det är så smarta böcker om sport och samhälle.
Ja.
Så för att bara säga vad... Det är alltså ett ryggtavlan på fotbollsspelare. Och sen är det Maren i Södertälje. Och så är det de här fina liksom, cirkelskiftskåkarna som finns nere vid vattnet i Södertälje. Och så har man klippt in den nya fotbollsarenan i bakgrunden.
I en senapsgul färgskala kan man säga.
Ja, lite moodiskt där. Nej, men jag översätter den själv för att jag skriver väldigt, väldigt mycket på engelska. Jag är ju halv engelsk också. Så att,
Var i England har du växt upp?
Nej, men jag växte upp här i Upplands fucking
Väsby.
Hon är från Liverpool. Hon sportar Liverpool FC såklart. Man får inte nämna Everton i mitt hem.
Eller Manchester United. De är också sån där. Jag tänkte åka se något derby med min son, just Manchester United Liverpool. Så det blir sån derby.
Nej, men så den ska ut i England och kommer ut i juni. Och sen så ska jag skriva nästa bok nu som handlar om de här tre morden i Hallonbergen 2017.
Och här slutar vi.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.